Det är onsdagen den 11 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Utbilda inte till jobb som inte finns. Den uppmaningen kunde man förra veckan läsa på Svenska Dagbladets debattsida. Det var företagarna som tyckte så. Diana Vasilio, expert inom kompetensförsörjning, hade skrivit den här artikeln. Diana Vasilio och företagarna kritiserade här att universitet och högskolor i allt för hög grad utbildar människor till jobb som inte finns och pekar på att redan idag är 100 000 personer med eftergymnasial utbildning utan jobb. Utbildningar och yrken som nämns där det utbildas fler än det behövs är samordnare, kommunikatörer och HR-experter. Därför tycker företagarna borde utbildningssystemet i lägre grad utgå från vad människor vill utbildas till och istället fokusera på vad som faktiskt behövs och vad som efterfrågas av näringslivet. Vad ska man då tycka om detta? Utbildar sig studenter och ungdomar idag helt enkelt till fel saker? Vad ska vi i så fall göra åt det? Och rent principiellt, vad är det som ska styra utbildningsresurserna? Är det studenternas efterfrågan eller är det samhällets behov? Det ska vi prata om idag och då är jag glad att hälsa dagens gäster välkomna. Just Diana Vasilio från Företagarna. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Så med oss Charlotte Tarsis, chefsekonom på Akavia, ett fackförbund som organiserar många akademiker. Bland annat mig själv, tror jag faktiskt. Varmt välkommen du också.
Vad trevligt, Andreas. Tack.
Ja, Diana, jag börjar med dig. Nu redogjorde jag ju kort för din artikel inledningsvis. Om du själv får uttrycka dig, vad är din poäng? Vad är problemet med dagens situation?
Nej, men så här, jag träffar ju våra medlemmar veckovis och jag hör samma sak varje gång. Och det är att ett av företagens absolut största tillväxthinder, det är just svårigheten att hitta lämplig arbetskraft. Och så här har det tyvärr sett ut under en väldigt, väldigt lång tid. Och så mycket som var tredje rekryteringsförsök enligt våra undersökningar misslyckas. Så vi har alltså en kompetensbrist och samtidigt så har vi en väldigt hög arbetslöshet och inte minst då en akademikerarbetslöshet som vi ska prata mer om här idag. Och den här paradoxen är väldigt problematisk av flera olika anledningar. Dels att det liksom är att individen i fråga som har valt en utbildning i tron om att ett jobb väntar liksom runt hörnet inte kommer ut i arbete eller kommer ut i arbete alldeles för långsamt. Och sen har vi samhället å andra sidan som har betalat för den här utbildningen i form av skattemedel. Och sen då företagen som söker med ljus och lykta efter arbetskraft som inte hittar den. Mm.
Okej, okay. Ta in Charlotte. Du och Akavia, ni vänder ju er emot den här bilden och det här förslaget. Ni skriver också replik. Om du också sammanfattar, vad är det Diana har fel i här?
Nej, men det är klart att vi instämmer att det är allvarligt om företag inte hittar rätt kompetens. Och det är ju lätt då att dra slutsatsen om vi har arbetslöshet med akademiker att det är det som är problemet. Men det är inte så himla lätt att förutspå exakt vilken kompetens som kommer att behövas i framtiden. Och det var nog den poängen som jag ville göra. Att vi, hade vi suttit här för ett par år sedan, då hade vi sagt att det som verkligen behövs det är fler programmerare. Men nu ser vi hur arbetslösheten ökar bland de grupperna och vi ser också nya verktyg som innebär att man lättare kan utföra de uppgifterna. Så att det är väl en svårighet här att det är väldigt svårt att veta exakt vilken kompetens vi kommer behöva i framtiden. Och då behövs just akademisk utbildning som är mer generell, som kan förändras med arbetsmarknaden. Och när det kommer till akademikerarbetslösheten så kan vi ju se att i lågkonjunkturer så brukar den gå upp. Men nu ser vi redan en ljusning på gång.
Mm. Vi tar det direkt vidare till Diana det här med att det är svårt att så att säga planekonomiskt säga att en utbildning tar ju ändå 3, 4, 5 år kanske. Om 5 år behöver vi x antal så och y antal så, utan då är det bättre att utbilda lite generellt och sen kan folk då ändå anpassa sig sen. Vad tänker du om det motargumentet?
Men jag tänker så här, bara för att någonting är svårt eller utmanande betyder inte att vi inte ska göra det, så att säga. Och det stämmer ju att så här, ingen av oss har en perfekt spåkula över hur framtiden ser ut. Och prognoser är väldigt svåra att göra av flera olika anledningar. Men att vara liksom helt passiv i det är inte ett neutralt val, tycker jag. Liksom. Jag tycker tvärtom att som vi ser nu så leder ju det till arbetslöshet. Och vi ser ju flera andra delar av utbildningsväsendet som faktiskt använder prognoser för att säkerställa någon typ av rätt riktning av utbildningsplatser och så vidare. Så att jag tycker att universitet och högskolor också kan göra det inom andra utbildningar än de redan gör.
Mm. Om vi fortsätter med liksom din problembeskrivning, vad utbildas det för mycket av nu och vad skulle du behöva utbildas till?
Nej, men det är ju det som arbetsmarknaden på något sätt får svara på, så att säga. Om arbetsmarknaden behöver jättemånga kommunikatörer, men då är det ju kommunikatörer vi ska utbilda. Om man inte behöver det så behöver man dimensionera ner. Och jag tror att någonstans är det väl det här det som är det liksom, där skon klämmer kanske rent politiskt många gånger. Det kan vara liksom både lite läskigt och skrämmande att behöva ta i att så här, nu har vi en utbildning som vi behöver dimensionera ner. Det vill man ju ganska sällan göra, för det är ju liksom att dra bort någonting från personer. Det tycker man är liksom lite läskigt. Det är ju lättare att säga att nu behöver vi satsa på det här. Vi behöver satsa på till exempel yrkesprogram, yrkeshögskolan. Det är ganska enkelt för till exempel politiken att säga att liksom dimensionera upp någonting. Men att dimensionera ner någonting kan vara lite mer problematiskt. Mm.
Men du nämnde ju ändå samordnare, kommunikatörer och HR-experter. Tar vi fram för många sådana nu, tycker du?
Ja, eftersom det inte är särskilt efterfrågat på arbetsmarknaden, sådana typer av utbildningar.
Charlotte?
Ja, men där kan vi ju ändå säga, om vi tittar på vår statistik på en akademisk erkända A-kassa, så är den här gruppen, de har en arbetslöshet bland 1,2 och 1,9%. Det är ganska ofta man har liksom just kommunikatörer som ett slagträ i debatten.
Mm, det är många taskiga
mot dem. Många med taskiga mot kommunikatörer. Så att till att börja med, det finns inte en hög arbetslöshet, men den är lägre än om man tittar bland de flesta andra grupper i samhället. Det är också så att om vi tittar i ett samhälle idag, alla som öppnar en dagstidning förstår att samhället håller på att bli mer komplext. Det är inte så att man bara kan skicka ut information på anslagstavlan i SVT och tro att alla har uppfattat den information som till exempel myndigheter
vill få ut. Nej, man måste ta fram budskapsplattformar och ha en copy och sånt där.
Jag tror att det är ett läge där vi kan se ökad desinformation i framtiden. Så jag tror ändå att det finns ett väldigt starkt behov av kommunikatörer. Exakt hur många kommer inte jag uttala mig om.
Okej, hacka inte ner på kommunikatörer. Jag håller med. Bara så får vi lite fakta i leken. Hur många procent av de som har universitetsutbildning avklarad är arbetslösa idag? Det kan ju inte vara särskilt många givet med andra grupper. Har ni koll på det?
Ja. Men jag skulle ändå säga att det är en väldigt bra fråga, men vi har tyvärr inget perfekt svar, och vi har också efterlyst bättre statistik i den här frågan. Vi har flera mått, arbetskraftsundersökningen från SCB, Arbetsförmedlingens siffror, men de mäter oftast eftergymnasialt utbildade, så det är lite svårt att se exakt.
Men ungefär då? Har vi något?
Det vi kan se är väl att arbetslösheten samstämmigt är lägre bland personer med högre utbildning än med lägre utbildning. Och även om man jämför mått mellan yrkeshögskola och personer med högre utbildning, så ser man i samstämmigt i alla de måtten så har personer med högre utbildning lägre arbetslöshet och har snabbare etablera sig.
Men snackar vi 1% eller 5%?
Ja, men det beror helt på vilka mått vi tittar på. Så att därför så tänker jag, det är ingen idé att jag går in på exakta siffror, men det finns, det har gått upp. Mm. Det är på väg något förut, man tycker på väg ner nu. Men framförallt så ser vi samstämmigt att högre utbildning har hittills alltid varit ett bättre sätt, för en bättre etablering på arbetsmarknaden.
Men de här 100 000 som Diana pratar om, det är i alla fall ett mått så att säga.
Absolut, det är det.
Men Diana, om det är kommunikatörer exempelvis har 1,9% i arbetslösa, eller även om det är 2,5, det är ju ingen jättekatastrof. De flesta arbetsmarknader kommer ju vid ett givet tillfälle alltid ha en viss arbetslöshet. Det finns ju en naturlig, man befinner sig between jobs och sådär. Så är det verkligen ett så stort problem?
Alltså, jag tror att kommunikatörer är liksom ett exempel av många. Och det är klart att man inte ska liksom klanka ner på kommunikatörer mer än någon annan. Men det vi ser är liksom 100 000 arbetslösa akademiker i dagsläget. Det är liksom siffror och statistik som vi liksom är överens om stämmer. Jag tänker att det är ganska lätt att fastna just i de typerna av siffror. Men vi vet att det här är en hög akademikerarbetslöshet. Den kan se lite olika ut beroende på bransch och så vidare. Men bakom de här siffrorna finns ju människor av kött och blod, och det är någonstans det vi liksom inte får glömma. Och min fråga blir lite när man pratar om det här, okej, men säg att det är 2%, 5%, 7%. Hur många arbetslösa akademiker är det som behövs för att vi liksom tillsammans ska börja ifrågasätta systemet? Liksom går gränsen uppenbarligen inte då vid 100 000, går den vid 200 000, 300 000, 500 000?
Vad ska du på?
Ja, men jag tänker att vi någonstans också måste fundera på hur arbetsmarknaden ser ut idag och hur vi tror att det kommer att se ut framåt. Vi befinner oss ju mitt i en strukturomvandling. Vi tror att AI till exempel kommer få en ganska stor effekt på arbetsmarknaden framåt. Och då behövs det ju människor som kan, så att säga, förändras med arbetsmarknaden. Värdera information, pröva, ta beslut i komplexa situationer. Och den sortens kompetens, oavsett om det är exakt ekonom eller exakt kommunikatör eller vad det nu är för någonting vi utbildar oss till, så är de här breda generella kompetenserna som jag tror vi behöver. För att vi vet inte vilka företag som kommer att starta om 10 år och vilken kompetens de behöver. Så den sån här funktion tycker jag är viktig att vi tänker på när vi funderar på exakt hur många vi utbildar.
Okej. Om vi tar den här andra sidan, för att vi kanske inte är helt överens om hur stort det är med problem med arbetslösa akademiker. Men ett annat problem är ju att företagen inte kan få tag i rätt kompetens. Diana, hur stort är det problemet? Du har varit lite inne på det, men du pratar ju till om en kompetenskris.
Mm, absolut.
Varför är det en kris?
När vi har gjort undersökningar bland våra medlemmar så visar det att över hälften av alla företag har ett nyrekryteringsbehov eller ett kompetensutvecklingsbehov. Samtidigt så misslyckas då, precis som jag nämnde i början, var tredje rekryteringsförsök. Det är illa. Det är väldigt, väldigt illa. Jag träffar medlemmar varje vecka som pratar om att oavsett bransch egentligen så målar de upp samma bild. Vi kan inte hitta folk. Det kan vara inom bygg, det kan vara inom måleri, men även inom till exempel redovisning, marknadsföring. Det är liksom ett utbrett problem där någon typ av matchning mellan utbildning och arbetsmarknad inte fungerar. Det här leder ju till att våra medlemmar står där och inte kan tacka ja till uppdrag som de faktiskt hade kunnat få. Och det är ett problem för liksom Sverige AB, inte bara för det enskilda företaget, givetvis.
Hur värderar du det, Charlotte? Att folk inte kan, det är väl ett problem så att säga?
Ja, men självklart är det ett enormt problem om inte företag upplever att de kan rekrytera den kompetens de behöver. Och jag vill också väldigt tydligt säga att både gymnasial utbildning och YH fyller otroligt viktiga funktioner på sitt sätt, och akademisk utbildning fyller sitt på sitt sätt. Och det är klart att det är viktigt att det finns den kompetens som företagen efterfrågar. Sen är det klart att det också handlar till viss del om löner och villkor. Att akademiska jobb generellt sett har bättre villkor och löner. Och det är klart att behöver man rekrytera och vill man visa att det här är ett framtidsjobb, så finns det också de frågorna man kan titta närmare på.
Jag har en till egentligen ren faktafråga som inte jag har koll på. I vilken grad dimensioneras utbildningar efter behov idag? Har vi någon sån funktion där någon säger till universitetet att nu borde ni spotta ur lite mer psykologer eller jurister? Eller är det så att universiteten bestämmer det och högskolan bestämmer det här själva? Ni är ju arbetsmarknadsexperter, har ni koll på detta?
Men det är rätt trubbigt idag, kan man väl säga, den styrning som finns. Den bygger ju mycket på både lärosätenas bedömning och på universitetens, på studenternas val. Mm. Det finns ju en resurstilldelning som handlar om till exempel att YH får medel och UH får universitet. Yrkeshögskolan får medel från regeringen och universitet och högskolor får andra medel. Man får medel per, så att säga, per takbelopp, och så får man studentpeng. Och allt det här ska och universiteten gör egna bedömningar som de ska ta tillvara på då, input från arbetsmarknaden att göra. Så att det finns en styrning, men den är inte jättestark, kan man säga.
Okej, trubbigt alltså. Diana, vill du komplettera den bilden på något sätt?
Nej, jag tycker att du förklarar den egentligen ganska bra.
Ja. Men vad du efterlyser lite, det är ändå att det skulle finnas någon som lite mer kan peka med i handen att här har vi ett problem, här borde göras någonting. Ja, hur skulle det kunna se ut? Är det politikerna som ska göra någonting, eller ska yrkeshögskolorna växa av egen kraft, eller universiteten tänka om, eller vem är det som ska lösa det här, så att säga?
Nej, men jag tänker att man kan ta inspiration av det som redan finns. Man behöver ju liksom inte uppfinna hjulet vad gäller specifika universitetsutbildningar. Vi vet ju redan idag att till exempel yrkeshögskolan, där utbildar man efter arbetsmarknadens behov. Man måste visa på ett behov innan en utbildning överhuvudtaget kan starta. Och där har man ju arbetsgivarna med liksom i ryggen när man startar en sån här typ av utbildning. Det tycker jag är ett klokt sätt att bedriva utbildning på överlag. Sen har vi ju andra utbildningar inom universitetet, till exempel lärarutbildningen eller inom vården till exempel, eller polisen, där man liksom dimensionerar efter ett behov, så att säga. Och jag tycker att man skulle kunna göra liknande typer av prognoser och dimensioneringar även inom andra utbildningar inom universitet och högskolor.
Mm. Om man tittar även på yrkeshögskolan så är ju matchningen sen när man kommer ut i arbete bara nästan 6 av 10 som matchar med den utbildning som de som motsvarar, alltså för jobb som har motsvarar den utbildning de faktiskt har utbildat sig till. Så det är ju inte så att det finns någon perfekt matchning där heller.
Charlotte, en fråga direkt. Akademisk utbildning, ger det en viss form av kompetens som andra mer yrkesinriktade utbildningar inte ger? Blir man så att säga bättre generalist, bättre möjlighet att passa på många olika jobb? Alltså har det akademiska ett särskilt värde?
Jo, men jag skulle ändå säga att det är så. Man får förutsättningar att röra sig med förändringar, att anpassa sig efter arbetsmarknaden. Och det säger vi också. Det är klart att du måste ju hela tiden kunna omvärldsvaka, se var växer arbetsmarknaden, var försvinner jobb, och kunna liksom följa med det och fortsätta utbilda dig och förkovra under ditt arbetsliv. Men det handlar ju om att lära sig sådana generella kompetenser som att kunna värdera information, fatta beslut vid komplexa situationer, kritiskt tänkande, och alla de här baskunskaperna ger värdefulla information för liksom framtida arbetsliv.
Diana, köper du att man får någon generell akademisk kompetens som gör en mer flexibel och kompetens senare?
Ja, men bred kompetens är ju absolut bra för framtiden. Det är klart, det håller vi också med om. Men bred kompetens utan någon typ av arbetsmarknadsfäste riskerar ju att bli en bred osäkerhet för individen. Och jag tror också att ganska få personer utbildar sig bara för att man ska få en bred kompetens. Jag tror ändå att man väljer en utbildning i tron om att ett jobb väntar runt hörnet. Och samtidigt är det många gånger inte det som våra medlemmar efterfrågar, det vill säga bred kompetens. Och de vill kanske snarare ha faktiska yrkeskunskaper.
Mm. Och där vill jag verkligen hålla med dig. Men jag ser ju att universitet och högskola skulle kunna bli mycket bättre på att liksom skapa broar in till arbetslivet. För ofta så kommer man med sin breda kompetens, men man behöver ju också kanske få praktik, exjobb, kontakter in på arbetsmarknaden och förståelse för exakt hur man kan använda den här kompetensen in i arbetslivet. Så det tror jag verkligen att man skulle kunna förbättra. Och där är ju yrkeshögskolan en förebild på det sättet.
Mm. Håller helt med.
Nej, men ni vet ju hur, i andra vissa länder då är ju utbildningen liksom någonting helt annat än, alltså i Storbritannien så utbildar ju de sin elit på Oxbridge i liksom klassisk litteratur, och de kan rabbla Iliaden när de kommer ut efter 3 år, men de kan ingenting annat. Men de har visat, jag har klarat av den här utbildningen, jag är alltså utbildningsbar, och sen kan man sätta dem på att lära sig koda eller liksom inom finance i city eller något sånt där liksom. Medan vi i Sverige, vi har ju mer satsat på våra elitutbildningar, är ju att du blir doktor, du blir civilekonom, du blir jurist. Så det finns ju verkligen olika, ja, nu är det bara jag som pratar, men ni känner igen det här, att det finns olika varianter på det här.
Absolut.
Borde vi kanske bli mer i Oxford, att vi ska sätta våra elitungdomar att bara rabbla Iliaden i 3 år eller 4 år?
Jag tror att det finns ett väldigt stort värde att man får möjlighet att vässa hjärnan och tänka abstrakt och lära sig liksom de här kritiska kompetenserna. Jag tror att rabbla Iliaden kan vara en del av det, men jag tror framförallt att det finns liksom, ja, men tänka abstrakt helt enkelt är ett sätt att liksom vässa din liksom din kompetens. Men jag tror att det inte räcker. Jag tror att även i England så har man ofta påbyggnadsutbildningar där du lär dig någonting lite mer konkret. Juridik eller programmering eller någonting som sen gör att du kommer in på arbetsmarknaden. Och det gör att du behöver komma in på arbetsmarknaden och få liksom bro in. Men sen, 10 år senare, då tror jag ändå att den här liksom, förmågan att tänka på sig kommer hjälpa dig när du ska tänka ut system i programmering till exempel. Nu
Har ni sett när Boris Johnson börjar recitera Iliaden förresten? Det är helt fantastiskt. Han intervjuas i något sammanhang och så drar han igång Iliaden. Och det som visar att han är verkligen smart, efter så här 1 minut, då kommer han inte ihåg längre, men han rabblar fortfarande massa grekiska ord så det låter som han kan, och det är verkligen smart.
Låter som jag.
Ja, nu kom jag bort från ämnet. Jag funderar på en sak här. Finns det någon sorts gammal syn här som spökar att akademisk kunskap och akademisk kompetens är lite finare än yrkeskunskapen? Att en elektriker som är otroligt begåvad på att folk inte ska dödas av liksom starkström har ändå lägre status än en person som jag som har läst med ekonomi som inte kan rädda någon människas liv överhuvudtaget. Nej, men förstår vad jag menar? Finns det kvar att spöka, tror du, Diana?
Absolut, och det vittnar ju väldigt många av våra medlemmar om hela tiden. Jag träffade faktiskt just en elektriker bara för någon månad sedan som vittnade om att liksom Ja, men han ville hitta fler personer att anställa helt enkelt. Det var ett ganska nystartat företag, hade en anställd men ville växa. För han fick väldigt, väldigt mycket uppdrag. Jättesvårt att hitta elektriker även här i Stockholm. Och han vittnade mycket om att så här, ja, men när jag pratar runt om det här bland mina vänner och sådär, så säger, var det många som säger liksom att ja, men det här med elektriker, vadå, men det låter ju så liksom kämpigt och sådär, tjänar man ens några pengar på det? Det är väl bättre att liksom läsa någon bredare generell utbildning och sådär. Jag tror att väldigt mycket av den här frågan börjar ju någonstans vid köksbordet. Att vi måste liksom ändra lite synen på vad utbildning är och vad utbildning faktiskt leder till. Och kanske komma ifrån den här synen om att liksom akademisk utbildning enbart är liksom enda vägen till framgång.
Mm. Men där håller jag helt med. Det är klart att vi alla har olika talanger och vi ska ju använda dem till det som vi själva känner oss bäst på helt enkelt. Så det är klart att, och det är någonting som är superviktigt att det finns skickliga elektriker, och det är ju också en otroligt viktig kompetens. Man låter som att
men är inte risk att du blir lite patronizing här? Det är jätteviktigt att det finns elektriker också, men ja, du förstår vad jag menar. Du förespråkar ju akademikernas särställning här lite. Alltså,
jag förespråkar att de som vill gå in i den sortens jobb ska kunna göra det. Det betyder absolut inte att alla ska göra det, och det är inte bättre eller sämre, utan bara att man ska kunna.
Men det har ju länge i samhället ändå funnits en idé om att ska du uppåt, framåt, bli dig själv, då är det universitetet som gäller.
Ja, men jag tror också att det finns någonting att göra kring villkoren. Alltså vi har generellt sett bättre, flexiblare villkor till exempel som akademiker. Och det är klart att det är någonting som man också kan behöva se över om man vill att fler ska vilja läsa andra utbildningar.
Mitt förslag har ju ofta varit att hantverkare ska visa sitt orangea kuvert i 50-årsåldern, och så kan de jämföra med jämnåriga akademiker och fitta att det är ganska stor skillnad i pensionsavsättning om de börjar tidigare, så att säga.
Absolut.
För jag har då pratat med exempelvis folk som ska rekrytera plåtslagare. Ni vet, det är enorm brist på plåtslagare. Det är ett jobb man tjänar massor med pengar. Du kan starta eget, om du gillar att vara entreprenör kan du starta egen firma och anställa folk och du kan växa och sånt där. Men de fyller ju inte sina platser liksom. Så att jag tror ändå det finns någonting här.
Absolut.
Hörrni, jag vet inte hur mycket ni har pratat med de politiska partierna och politiker. Vad tycker de om den här frågan? Diana, har du fått stöd när du har pratat med politikerna att din linje borde gälla mer?
Ja, men så här, det finns väl en ganska bred politisk samsyn när man pratar med politikerna om att Sverige har ett stort problem med liksom kompetensförsörjningen och att yrkesutbildningar och särskilt fokus kanske då på yrkeshögskolan behöver spela en större roll, och det tror jag de allra flesta liksom skriver under på. Samtidigt finns det ju skillnader i liksom hur partierna ser på styrning av själva utbildningssystemet, det som vi pratar om idag. Vissa partier kanske vill att man i högre grad ska anpassa utbildningar efter arbetsmarknadens behov och använda prognoser och mer liksom matchningsdata som underlag, medan andra betonar det långsiktiga värdet och den akademiska friheten och individens val och så vidare. Så där finns ju liksom lite två läger, så som jag uppfattar det. Men när det gäller högskolan så handlar diskussionen mindre om antingen eller, utan snarare mer kanske om balansen mellan arbetsmarknadsrelevans och bildning och framtidens omställningsförmåga. Så.
Om du avslöjar vilka partier, ja, Folkpartiet är ju förstås på den här sidan som hyllar akademiker, men ja. Övriga partier, hur fördelar de sig?
Ja, men Tidepartierna är väl mer liksom kanske benägna åt att gå mot att anpassa utbildningar efter arbetsmarknadens behov, skulle jag säga. Medans resterande, och kanske C också i viss mån. Medan andra betonar kanske lite mer om det, med den akademiska friheten och individens val.
Charlotte, har du märkt några politiska skillnader här?
Man kan väl säga att det har funnits en ganska lång trend med en gamla beef mellan vänstersidan och högersidan, där Socialdemokraterna framförallt har velat bygga ut antalet platser, medan höger och L främst då har velat höja kvaliteten hellre, så att säga. Men nu kan man väl ändå se att det finns tongångar som mer lutar åt att dimensionera mer mot arbetsmarknadens behov, tycker jag, från båda håll. Men jag tycker att det är viktigt att poängtera att om man tittar på etableringsmåtten så har ju inte yrkeshögskolan inneburit mer ett bättre etablering än högskola. Och det tycker jag är en missförstånd som ofta lyfts.
En annan lite mer principiell fråga. Där handlar ju om individen kontra kollektivet i liksom bred mening. Om man uttrycker sig lite flummigt, att vårt liv är så att säga individuella projekt där vi ska förverkliga oss själva oavsett vad andra tycker. Eller att vi ska, så att säga, ska inordna oss i ett kollektiv och jobba tillsammans. Och vi ska ju naturligtvis göra båda, men jag vet inte om ni själva har några spekulationer kring det. Alltså, den här dimensionen, du känner igen den, Charlotte, och spelar det någon roll för hur du landar i den här frågan, eller hur ni landar i den här frågan?
Ja, men absolut. Jag tänker att det finns att det finns i grunden en man måste hitta en blandning, en mix, som japanska brukar man prata om, ikigai. Du ska hitta någonting som du själv älskar, som du själv är bra på och som efterfrågas av samhället, som du kan försörja dig på helt enkelt. Och att få den informationen, det är ju sådana som vi som sitter här, statsvetare och ekonomer, vi försöker samla ihop information till de unga för att de ska kunna se hur ser arbetsmarknaden, vad vet vi om arbetsmarknaden framöver och sen kunna ta beslut utifrån sina talanger. Vad är det jag är bra på och vad tycker jag om? Och jag tror att det är på något sätt är ändå en ganska bra mix att utgå från det sättet och inte tro att man kan styra perfekt med någon form av planekonomi.
Diana?
Nej, men jag håller helt med här och det är ju, jag tror att Charlotte sätter fingret på något väldigt viktigt och det handlar ju om just det här med informationen och det informerade valet. Och jag tänker att oavsett vad man väljer och hur man väljer och vilken preferens man har så måste själva valet i sig vara informerat. Och jag kan tycka att idag så marknadsförs många utbildningar så som om att de leder till jobb när så faktiskt inte är fallet. När man går in på liksom utbildning X på universitet Y utan att liksom nämna några, slänga några under bussen så står det väldigt mycket om liksom, ja, men vilka typer av jobb som man kan få inom den här typen av utbildning. Men sen så när man går in på en annan myndighet och tittar liksom på hur ser prognoserna ut här så ser de inte särskilt goda ut. Och det finns ingen hyperlänk däremellan så att säga. Så att det viktiga här handlar ju egentligen inte om så här, ska vi utbilda oss efter samhällets liksom, krav och kravställan eller liksom, utifrån vad man själv tycker och tänker och vill. Utan det handlar mer om att göra ett informerat val. Och det där tror jag liksom på friheten att välja men också att välja bort. Men att det ska vara liksom, välgrundat och informerat.
Men det är väl också en ekonomisk fråga för att exempelvis utbilda civilekonomer där 300 personer ska sitta i en sal och då har liksom en doktorand längst fram som ritar kurvor på en tavla är väldigt billigt. Att utbilda någon där någon måste faktiskt sitta och löda med handledning eller bota djur med handledning, det är väldigt dyrt kan jag tänka mig. Alltså, så jag antar att det spelar roll också. Även, har ni någon erfarenhet av det? Det spelar in, eller?
Ja, men vår stora kritik här är ju att det borde vara dyrare att utbilda ekonomer. Vi tycker ju att man har under 20 år urholkat resurserna till de utbildningarna. Och även om det handlar om att rita kurvor så handlar det ju också, det finns ju utbildningar i den sortens inriktning där man får skriva uppsatser varje vecka och få feedback och sånt där i andra länder. Vi behöver ju höja nivån så du faktiskt får mer värde av din utbildning även för de grupperna. Sen är det klart att det kommer alltid kosta mer att löda också. Så det är klart att det finns också en sån hänsyn i resursfördelningssystemet. Men poängen är ju att det är bättre att, så att säga, de utbildningar som man faktiskt bestämmer sig för att göra, att de är av högre värde.
Mm. Ni är ju ensam ganska mycket. Jag kan ju tänka mig att om ni skulle sitta och prata, ni skulle väl kanske hitta en kompromiss någonstans att man kanske lite mer går över till att ja, men inom akademin kan man då kanske anpassa lite, eller vad tror ni? Skulle ni komma överens, Diana?
Ja, men det tror jag. Jag tror absolut att vi skulle främst också komma överens om ganska mycket av utbildningens innehåll. Liksom det som du nämnde tidigare om liksom praktik och praktikplatser och liksom mer arbetsmarknadsnära utbildning. Där tror jag absolut att vi kan liksom hitta väldigt bra sätt, en gemensam röst framåt, absolut.
Ja, men verkligen. Det är ju ofta så att vi samarbetar med arbetsgivarsidan i de frågorna, för det ser vi verkligen stort behov båda två.
Den svenska modellen är alive and kicking, som ni hör. Ja, vi ska bösa ihop det här. Är det några reformer på G här konkret, eller någonting som ni driver som ni vill se? Eller, vad känner du till om det? Ja, vad händer på området?
Nej, men helt ärligt skulle jag säga att det händer ju väldigt mycket på liksom utbildningsområdet som sådant. Väldigt mycket olika förslag från höger och vänster hela tiden. Men jag är nog ganska förvånad ändå över den här omgången med Tidöpartierna faktiskt. Att det inte har gjorts mer på det här området, om jag ändå får säga det själv. Det pågår ju till exempel nu en utredning om högskolors och universitets associationsform till exempel. Där man ska kolla... Alltså syftet är att undersöka om dagens modell där lärosätena som nu är myndigheter, statliga myndigheter, om de ska få andra typer av bättre förutsättningar för utbildning och forskning. Så där ska man se hur man skulle kunna ge dem kanske mer handlingsfrihet, men också hur staten kan då följa upp och styra upp det till någonting bättre. Det tror ju vi är väldigt bra. Det skulle vara väldigt bra med en tydligare bild över ansvaret som universitet och högskola har för utfallet av utbildning kopplat till arbetsmarknadens behov då, tänker vi såklart.
När är den utredningen klar?
Det minns jag inte i huvudet.
Nej, det är inte så mycket tid kvar på mandatperioden.
Den har ju precis
tillsatts.
Den har precis tillsatts, så att, jag kommer ihåg. Men det är väl kanske 1,5 år.
Mm. Om du spanar lite framåt då?
Ja, men jag tänker det som man har gjort är ju att knuffa det lite grann mot mer kvalitet framför kvantitet, kan man väl ändå säga. Man har förändrat lite i resursfördelningen, så man höjer studentpengen och inte håller kvar takbeloppet på ett väldigt tekniskt sätt då, men som innebär att man ändå knuffar åt det hållet. Och det har ju vi välkomnat att man gör det.
Mm. Men vi ska avsluta. Ni har varit överens mycket, men ni är också oense om en del. Och man kan ju läsa era debattartiklar. Men om ni ska få sammanfatta var och en vad ni tycker är viktigt att lyssnarna tar med sig från den här diskussionen, bara utan att bli motsagd av den andra. Om du börjar, Diana, vad är huvudspåret eller huvudpoängen här, tycker du?
Nej, men jag skulle nog faktiskt vilja nämna någonting som jag inte har nämnt än idag, men som jag ändå tyckte var väldigt intressant när jag skrev den här debattartikeln. Det är att liksom, man får ju ofta reaktioner när man skriver olika typer av debattartiklar, men på den här nivån hade jag ingen aning att jag skulle få så pass starka reaktioner. Dels från arbetslösa akademiker, men också från väldigt många från akademin själva som har skrivit liksom till mig privat. Om liksom, ja, men lite så här, synen inifrån. Så vad är det som händer på universitet och högskolor egentligen? Och jag har faktiskt ett mejl här som jag har maskat lite och gjort om lite så att man inte ska förstå vem det är. Jag kan jag läsa upp det?
Ja, men absolut.
Som en lite så här avslutning så att det inte kommer från mig, utan det här är faktiskt från någon annan. Vi kallar personen för X då. Hej Diana, tack för en väl argumenterad och viktig artikel. Jag vill bara dela en iakttagelse om min tid inom akademin. Jag minns hur jag som anställd hade motsatt uppfattning till dåvarande rektor om hur utbildningarna bör dimensioneras. Rektorn menade att studenternas val borde styra. Men efter att ha informerat gymnasister om högskolans utbildningar såg jag tydligt hur osäkra många var på vad de ville läsa. Att de som vet minst, alltså studenterna, i praktiken styr utbildningens innehåll och omfattning kan aldrig vara en god startkoordinat. Tyvärr ser jag också att akademin allt mer vänder sig bort från samhället. Fokus ligger på forskningsmeriter, publiceringar och konceptuella mått snarare än på verklig samhällsrelevans och kompetensförsörjning. Poängen är tydlig. Om vi vill att akademin ska ge människor kompetens som verkligen behövs på arbetsmarknaden måste vi lyssna mer på de som möter samhället och företagens behov. Inte låta formella meriter och studenters preferenser ensamt styra. Tack igen för din artikel. Och så vidare och så vidare.
Mm. Okej, sammanfattning från Diana och akademiken X helt enkelt.
Ja.
Charlotte, du ska få sammanfatta, vad är det viktiga lyssnarna ska ta med sig?
Ja, nej men, och apropå just det mejlet så kan vi ju ändå säga att vi instämmer ju också i att det finns att man behöver fokusera på utbildningens värde för studenterna in på arbetsmarknaden. Inom akademin. Men om det är något jag skulle vilja ändå skicka med är väl att, att akademisk utbildning fortfarande är en efterfrågad på arbetsmarknaden. Vi är i en lågkonjunktur, men det ser ut att ljusna. Att det är ett liksom, bra val för individen. Det har kommit en del nålstick under den senaste tiden tycker jag kring de här frågorna, och jag tycker det är ändå viktigt att liksom poängtera det. Om man tittar på de flesta måtten så är både livslön och när det kommer till etablering och arbetslöshet så är akademisk utbildning fortfarande ett väldigt värdefullt val i livet om man vill gå den vägen.
Mm. Sammanfattningsvis, kids, stay in school, så får ni diskutera vilken skola som lönas bäst. Stort tack Charlotte Tarsis från Akavia för att du var med idag.
Tack så mycket.
Stort tack Diana Vasilio från Företagarna för att du gästade mig idag.
Tack.
Jag ska avsluta med att påminna om någonting som jag brukar påminna om nu för tiden. Det är att vi har ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Om ni går in på svd.se/testaledare så kan ni beställa en prenumeration. Och då får ni 2 månader helt gratis. Den ingår då förstås i tillgång till samtliga artiklar på svd.se. Tillgång också till samtliga poddar. Och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. Det låter väl toppen. Gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss också med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter som vanligt Lisa Irenius. Jag heter precis som vanligt Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.